Jag heter Ola Söderholm. Jag sitter här med Johansson och Svensson. Hej.
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 Er Mojo sitter verkligen i era förnamn.
Mm. Det är sant.
Får man säga. Och det här är Lilla Drevet. En podcast för Aftonbladet Kultur. Mm. Fortsatt en podd för Aftonbladet. Alltså, allt är bra nu.
Ja.
Kan vi säga. Men vi har haft några lite stormiga dagar med Aftonbladet.
Kanske. Ja.
Vissa har hört talas om. I förra avsnittet så skämtade Kringlan utifrån en artikel i Dagens Media som handlade om att en reporter omplacerats till Aftonbladets resebilaga efter att hon uttalat sig kritiskt om situationen med bemanningsanställda på tidningen. Mm. Och Kringlan skämtade då lite grann utifrån premissen att Aftonbladet ser på sin resebilaga som något slags gulag dit de deporterar misshagliga röster som gjort olika typer av övertramp.
Ja.
Typ vad är det för brott man har begått när man tvingas göra reportaget Rio mer än bara samba.
Just det.
Skämt av den typen.
Just det.
Det var exakt så.
Det var exakt. Bra återgivning.
Jag recapar väldigt informativt och torrt här nu. Bara ja. För att alla ska med. Vi kan inte räkna med att alla hänger i min Instagram-kommentarstråd.
Nej.
Och är med i alla
eller ens att folk lyssnar på alla avsnitt.
Nej.
Man får hoppa in när man vill. Men det är väl riktigt. Det har varit lite käbbel.
Mm.
Lite chefs.
Ja, men det uppstod lite förvirring och desinformation, tror jag, kring de här skämten.
Mm.
Bland olika människor i Aftonbladet huset. Vilket då tyvärr ledde till att avsnittet togs ner på fredagen och var nere hela helgen. Och vi behöver liksom inte göra någon grej av det nu, för att allt är bra, som sagt.
Just det.
Desinformationen har bytts ut mot information.
Mm.
Och Aftonbladet har lagt upp podden.
Så allt är bra.
Ja, men vi kan säga det bara för er som då försökte lyssna när det var nere där under helgen, att avsnitt 40, Dödsmjölken, är ett avsnitt som finns.
Ja.
Som man kan lyssna på, om ni har missat det.
Hur mycket man vill. Om och om igen.
Precis.
Ja.
Klicka mycket nu så att vi får upp statistiken igen efter att, efter att det var nere ett par dagar.
Om detta må ni berätta. Men sen kommer vi inte göra några mer osmakliga jämförelser med mänskliga katastrofer som vi råkade göra då i förra.
Våra lyssnares vanligaste skämt i sociala medier om den här situationen har ju varit: haha, nu kommer ni bli Aftonbladet Resa-podden.
Mm.
Det var härligt det hade varit.
Ni var också en misshaglig röst. Ni kommer också vara tvungna att göra resereportage. Så är det inte.
Nej.
Vi spelar inte in den här podden i vackra Prag.
Nej, tyvärr inte.
Nej, vi är i Kriglands lägenhet.
Vackra Malmö.
Och här kommer Aftonbladet Resas guide med de bästa tipsen till Kringlands lägenhet.
Någon har förberett sig.
Drick inte kranvattnet.
Inför resan, glöm inte att packa Tenutex. Så tar du dig hit. Buss, 2:an eller 8:an från Malmö central. Äta och dricka. Kringlands lägenhet erbjuder helpension. Till frukost serveras neskaffe, till lunch cigg och till middag pommes frites i ugn. Klimat, lite inpyrt.
Mm.
Göra och uppleva. Missa inte ett besök på det berömda yoghurtmuseet som är beläget i Kringlands kylskåp. Här kan du beskåda pjäser som en yoggi vanilj jordgubb daterad ända tillbaka till våren 2012.
Det här är tacket för Olas livskris när han skulle bo hos mig. Han fotade mina yoghurtförpackningar.
Shopping, här finns allt. Både grönt och brunt. Nej. Nej, jag kan ta bort.
Nej, det kan vara kvar.
Okej.
Ja,
Det var mitt introskämt.
Kul. Såg ni Agenda i söndags?
Mm.
Mm. Mm, det är dumt. Det gjorde inte jag. Men då vet ni mer. Men för att det var egentligen Anna som skulle prata om det här. Men så fick jag ärva det.
Just det. Så jag tar inget ansvar för vad du har gjort av det.
Men du berättade snabbt för mig vad det handlar om.
Du har pratat med en person som har sett Agenda.
Precis. Jag har sekundär källa.
Okay. Jag trodde verkligen att du skulle
om vi bara kunde hitta förstahandskällan, vart är den någonstans? Vart är hon?
Jag hade inte den tiden idag. Och jag ska inte prata så mycket om Agenda. Jag tyckte direkt, du förklarade så bra vad det handlar om. Vi kan lyssna på vad det handlar om här, som Nanna har klippt ut åt mig.
Bland de som flyr till Sverige så kommer nu allt fler välutbildade. Också många läkare, vilket är ett bristyrke i Sverige.
Ja, det är ju allt man behöver veta egentligen. Eller var det något jag missade? Att det kommer välutbildade till Sverige.
Många av de här syrierna som kommer är läkare.
Vilken tur, eftersom det är brist på läkare i Sverige. Tur för oss som får läkare, tur för dem, kanske de slipper köra taxi. Det hade ju varit tur att det är att slippa bli körd av en hjärtkirurg som aldrig hittar någonstans och inte riktigt kan trafikreglerna och sånt där. Det hade varit skönt att åka med en taxichaufför till exempel, som vet var centralstationen ligger. Så kan läkaren operera, skriva ut medicin och sådär. Flyr aldrig taxichaufförer?
Det är väl de vi tvingar att bli läkare, antar jag.
Ja, det är på det viset. Det är ett strukturellt problem. Eller systemproblem här, helt enkelt. Problemet när det kommer hit välutbildade då, enligt vad jag har hört av Nanna om Agenda, är att de är så himla välutbildade.
Nej.
Jag menar att de kan plugga in svenska liksom, boom, ett par månader.
Sen får de liksom, så var det ju för en kille i inslaget.
I Agenda, som jag har hört. Jag har hört mycket gott om det programmet. Att han fick liksom sitta och vänta in de andra i den här svenska för invandrarklassen.
Då kom ju hit en kille med väldigt bra läshuvud.
Precis, och nu kommer inte han är som en löddrande travhäst. Han vill ut i arbetslivet, göra rätt för sig. Vi kan lyssna på den här människan.
Suleiman Abu Hassanen har lärt sig den svenska som krävs för att bli läkare efter bara 5 månaders undervisning. Och han är frustrerad över att det kan komma att ta 10 månader innan hans examen kan bli godkänd av Socialstyrelsen.
Jag vill börja jobba och jag vill tjäna pengar och jag vill betala skatt och så blir jag skattebetalare som andra.
Vilken älskvärd plugghäst.
Mm.
Visst, det var rättvist återgivet Agenda här.
Ja, även om man inte har manipulerad.
Nej, det var så här riktigt. Han kommer till ett nytt land, studerar in språket på rekordtid och vill börja hjälpa sitt land med skatt, rädda liv. Underbar människa. Älskar ju en sån här pluggis.
Jag är orolig för du får gå ta det här.
Va? Jag öser ju kärlek över en härlig plugghäst. Det måste ju såklart vara fruktansvärt att vara flykting. Men är du pluggis så kanske du inte har det riktigt lika illa som andra. Eftersom de flesta kommer vilja ha det i landet. Det handlar liksom inte om Soleiman ska få vara här, utan om hur snabbt vi ska få njuta av honom, vi svenskar.
Mm.
Eller hur? Det är det handlar om.
Du har redan börjat.
Jag jag har spelat de här klippen ett par gånger. Det ska jag säga.
Gotta sig Soleiman. Han kommer dricker bägaren som är fylld till bredden av Soleiman.
Soleiman-glaset är alltid helfullt av allt gott han har att erbjuda. Han kanske inte kommer att ha det lika lätt som svenska läkare, vad vet jag.
Men det är härligt just här att fly, eller det här med att vara läkare är bra i en orolig värld. Mm. Det är väldigt bra flyyrke.
Exakt. Det är ju en avgörande skillnad att kunna erbjuda samhället någonting. Och visst borde det göra oss lite oroliga.
Ja.
För om vi skulle behöva fly, vad skulle vi kunna erbjuda vårt nya land? Eftersom det är en sån avgörande skillnad att kunna erbjuda någonting. Alltså, skulle vi hoppas på att få jobba lite med media?
Det skulle vara det första tanken i alla fall. Att man skulle gå på det.
Ge ut ett fanzin med feministiska serier kanske. Jag lovar att jag skulle inte vara en av dem som ville tenta av de nya språkkurserna 10 månader i förväg. För att det enda språket jag någonsin varit bra på, eller okej på, det är svenska liksom. Och det talas ju nästan bara i Sverige. Det skulle bli pinsamt, tror jag, om vi skulle behöva fly.
Väldigt.
Invandrarna ligger bara hemma och poddar, skulle folk säga. I vårt nya hemland då. Det är sådana som ni som sabbar för alla andra hårt arbetande invandrare, hade folk sagt, i det nya landet.
Då skulle vi ha sagt att det handlar inte om lönsamhet, det handlar liksom om den humanitär frågan.
Ja, och vi hade kanske behövt förklara hela den här klickonomin.
Visst.
För vårt nya land. Att det är också viktigt att folk klickar och lyssnar. Även om det kanske inte är mat som kommer ur hörlurarna eller en operation. Och nu efter de här, ska vi säga, högst eventuella ubåtskränkningarna. Eller varför säger jag högst eventuella? Jag har ingen aning om hur eventuella. De eventuella ubåtskränkningar som varit.
Så de skitläskiga ryssarna som var i skärgården.
Precis. Mm. Så kan man också, ja, vad det nu var. Det
spelar ingen roll vad vi säger. Det har ingen betydelse, tror jag.
Det har det inte.
Nej.
Folk tycker att vi borde vara rustade för krig nu.
Mm.
Vissa vill ha allmän värnplikt. Krönikören Bengt Olsson har blivit hemvärnsman. Mm. Han skrev en lång lång, lång, jättelång artikel om det i DN.
Så skönt att veta att han kan försvara oss.
Han har någon sån här deal med DN att det är minimum 40 000 tecken mm. varje gång han har tänkt på någonting.
Va?
Ja. Han skriver ju allt sådana där så här, ja, kulturvänstern och
det är ofta
enorma.
Sånt.
Han får liksom hela kultur.
Men skrev inte han i någon damtidning och skrev ganska kort? Alltså, typ av
ja, men han är ju också krönikör, men han har också de långa, långa grejerna som är mm. källa, en middag vi hade för våra vänner där ett samtal kom upp. Där många pratar med härlig magkänsla. Han vill bli hemvärnsman nu då. Och jag känner så här att jag inte riktigt litar på att Bengt Olsson och ett gäng handbollspappor kommer kunna försvara oss.
Men han har blivit någon slags försvarskramare.
Ja, man ska göra sin plikt. Jag ska säga så här. Om jag inte orkade se hela Agenda så orkade jag inte läsa hela Bengt Olssons artikel.
Nej.
Det ena gör det andra.
Jag kan fortfarande inte förstå att du inte kollade på Agenda.
Men är inte det ett jättetråkigt program?
Men det är inte ens hela.
Det är också mitt jobb att se sådana. Jag ska börja se sådana program i fortsättningen också. Jag hade inte den tiden idag. Jag tänker att man kanske istället måste vara förberedd för ett liv på flykt om mm. ryssen kommer. Därför måste vi bli pluggisar. Igen. Vi tre har ju varit pluggisar en gång i tiden. Det får man ju ändå säga. Inte så som vi skojade om förra veckan att man var en sån himla t-shirt pet, men man har ändå kunnat plugga.
Jag lyssnade när jag liksom klippte förra veckans avsnitt att det var verkligen att vilken jävla mobbargen jag väckte hos er. Det var hela temat i hela avsnittet. Det var bara såna små liksom men hugg
det,
hela tiden.
Men det är därför avsnittet blev så älskat.
Men är det inte så man har blivit att man är en gammal pluggis som sen bara kom på sig.
Överskattat avsnitt.
Pengarna finns ju i mobbingen. Eller pengarna finns liksom i att göra så här en podd eller den fanns liksom inte, det är ingen av oss som liksom har utbildat oss vidare till någon. Ja, du är journalist i Frola.
Mm, men det ja, men ja precis. Ja, men det är väl ganska, är det så klassiskt att man pluggis, men är det någon så klassisk bara nördarnas revansch? Man har studerat mobbingen från den andra sidan
precis.
Och sen så man kan ha lärt sig hela knepen
lite
då och då vänder man lite. Det mot Marcus Berro sen när man blev vuxen.
Men framförallt, man kommer ju på att man måste inte vara en sån pluggis som Soleman för att klara sig i Sverige om man är svensk. Eller hur?
Nej.
Men om man är på flykt så har man, det så, man har så himla mycket bättre chans som pluggis.
Ja, eftersom okay.
hela världen älskar pluggisar. Exempel på det. I år gick Nobels fredspris till årtusendets pluggis, Malala.
Hon ville verkligen gå till skolan.
Fan vad hon gillade att gå i skolan. Jag kommer ihåg en gång när det snöade så mycket så skolan stängde en dag. Otrolig dag. Om det hade kommit något barn och sagt jag har på eget initiativ skottat så alla kan gå till skolan idag. Då hade vi slagit den. Rektorn hade varit med, hållit bak armarna och låtit oss andra puckla på. Eller hur? När skolorna stängde i Pakistan för att det stod talibaner och sköt på tjejer som ville gå i skolan. Ni vet talibaner, som är precis som svenska män, som Gudrun Schyman brukar säga. De tar inte heller ut lika många föräldradagar och så skjuter de tjejer i huvudet.
Men vad fan?
Nej, men det är ju samma strukturer, Ola, här som i, där talibaner bor. Exakt.
Måste
samma.
Vi raljera över den grejen?
Malala kunde ändå inte hålla sig från att gå till skolan. Och så blev hon skjuten i huvudet. För talibanerna hann före hennes klasskompisar. De var inte glada på henne. Men det är resten av världen. För alla älskar en pluggis. Och det har ju kommit nu en pluggistrend till Sverige. Även om vi då inte orkar plugga till läkare. Vi
gör
ju...
Hur har du orkat plugga? Du som inte ens orkar se ett avsnitt av något.
Ja, men jag tänkte att när du hade klippt ut dem. Ska vi verkligen stanna upp vid det att jag inte orkade kolla på Agenda en vecka? En gång under. Jag kollade på Aktuellt. Inte hela. Jag kollade lite.
Mm. Duktig.
Nej, men vi gör ju någon sorts pluggishumor. Pratar om politik. Sånt pluggisar gillar. Nöjesguiden. Ni vet, de brukar skriva om gympaskor. Nu skriver de små uppsatser i genusvetenskap. Och alla berömmer varandra för att de är så duktiga pluggisar. Fredrik Virtanen håller på att lajva plugghäst på Twitter. Han har varit på Aftonbladet och haft egen sida där sedan 90-talet. Ni minns 90-talet när det var så här tusentals nazister som demonstrerade. Det var ett himla liv när han hade den här innelistan. Han listade de häftigaste svenskarna. Eller när han hade sin ironiska talkshow. Eller när han höll på med daytrading. Men nu är han pluggis. Och det är jättehärligt. Han skriver så här om Sverigedemokraterna och hur dåliga de är. Att man ska jämföra vänstern med SD när det kommer till demokrati, eftersom vänstern inte varit för diktaturer på 30-60 år, skrev han lagom till 25-årsjubileet av Berlinmurens fall. Ni kanske läste den krönikan.
Ja, det här med att de är kommunister och de var nazister, eller?
De var ju kommunister, men de var ju den typen av kommunister som älskade diktaturer. Mm. Till exempel det där då, grät och hade sig när den muren revs. De som bodde på insidan tyckte inte lika mycket om den muren som svenska vänsterpartister som bodde utanför muren gjorde. Nej, men så håller Fredrik Virtanen
på. Du håller på här och verkligen är alla liberala twittrares lilla pluggis nu, känner jag. Du har både hunnit med att raljera över Gudrun Schybas talibantal och, att Lars Werner bastade med Erik Honecker.
Bastade, han skrev så här 4 veckor innan de rev muren och gratulerade till de stora framgångarna med att bygga socialism. Lars Ohly grät som ett barn när de rev muren. Det var som att sätta ett bräckjärn i bröstet på hans far.
Lars Ohly lipar ju för allting.
Ja, det gör han i och för sig.
Men, men det är sant. Det svenska vänsterpartiet var lite så unikt dåliga utav partier i Europa som har stått till vänster. Om Socialdemokraterna, så de flesta så lyckades ta avstånd efter så Ungern 56 eller Prag 68. Men att
precis.
Svenska vänstern de körde ända in i kaklet.
Så länge det gick. Alltså långt efter att Gorbachev slutade tro på det, trodde liksom Lars Werner fortfarande jättemycket på inte den roligaste kommunismen heller, utan den de hade i DDR. Den som liksom är skräckkommunism, för att den verkar så tråkig och osexig liksom.
Ja, men det var väl ändå de som mördade minst människor, tror jag, DDR ändå.
Det var tråkigt,
det var lite action.
Att man liksom bara förturar in hela sitt
folk på ett lite långtråkigt sätt.
Åsiktsregistrering och allt det där. Det var inget supersoft ställe ändå.
Nej.
Strunt samma, det är väl härligt att Fredrik Virtanen också är med nu i pluggisgänget. Det välkomnar vi väl. Och jag vill säga till alla så här, ni är jättebra pluggisar, men om krisen är här, så är vårt plugg ingenting värt. Då är det liksom den sortens pluggisande är värt lika mycket som innelistor och gymnastikskor. Annars kommer något annat land, om vi flyttar ett land, så kommer de säga, vi har världens pluggigaste taxichaffisar. Det är en skam att sådana plugghästar ska behöva köra taxi.
Min pappa hade en podd i Sverige, kommer andra generationen säga.
Och deras pluggisar kommer taxi. Säga så här, det är för jävligt. Hans farsa hade en podd. Han var tvungen att lämna allt. Sticka hit. Och nu kör han taxi.
Man vill vara fri.
Just det.
Sant.
Alla vill det. Inte bara Ulf Lundell och Björn Afzelius och dem.
Nej.
Men att känna sig fri är svårt om man inte också känner sig trygg.
Mm. Mm.
Vår sponsor, Akademikernas A-kassa, hjälper dig med den här trygghetsbiten. För bara 90 kronor i månaden får du en försäkran om att du kommer landa ganska så mjukt ändå.
Mm-hmm.
Även om du under en period då skulle vara utan jobb. Om regeringens budget bara går igenom nu så kan du få upp till 20 000 kronor i månaden i arbetslöshetsersättning.
Hoppas.
Ja, i nuläget är det ju 15 000 kronor som är taket. Räcker en bit också.
Man kan
köpa lite cig och neskaffe och frysta pommes för det med.
Det här är så himla lite vad som finns i mitt hem, vill jag bara skjuta in.
Jag frågade om jag kunde ta ett äpple, då sa du, ja, du kan kolla på dem, de har legat där i flera månader.
Men äpplen står sig.
Det hade inte de gjort.
Jag får inspektera mina inventarier.
Det säger du om allting, XXX står sig. Om man så här lyfter på någon,
Olas skämt, i ett kök. De står sig. Så gjorde de inte det. Förlåt.
Vilket vackert skratt.
Bra info om akademikernas.
A-kassan, det är bra för dig. Det är solidariskt, dels mot alla arbetare i det här landet och mot de hårt arbetande poddpersonerna i Lilla Drevet, om ni vill att den podden ska fortsätta.
Och det är ju det här unika som du var inne på, att möjlighet, chans till frihet utan att ge upp någon trygghet. Det är väldigt sällan det funkar så.
Nej, precis, det är ingen motsättning här, utan det är en syntes av de här två sakerna som vi alla vill ha i våra liv.
Exakt.
Att fungera. Har ni tagit steget och gått med i A-kassan tack vare den här podden, får ni gärna berätta om det på till exempel Twitter eller Instagram och då använda hashtaggen Lilla Drevet som ett ord. eller skriva i er ansökan till A-kassan att ni gick med tack vare den här podden.
Har ni hängt med i Juholt staty-censur-gate?
Ja.
Nej.
Okej, jag kan dra det i korthet. Umeås kommunalråd Lennart Holmlund skulle avtackas på Umeågalan. Och då visades en liten film som Håkan Juholt hade spelat in. Där han på ett lite skämtsamt sätt glädjer sig åt att Holmlund avgår. Och det här bygger på att Holmlund en gång snackat skit om honom i radio.
Ja.
Så nu skulle han få någon slags revansch.
Han hotade med att lämna sossarna om Håkan Juholt skulle bli partiledare, va?
Precis, vi kommer till det.
Ja, du har vi kan se fram emot att höra det klippet.
Det är en snårig historia.
Det är en snårig historia, så jag försöker bara så här, jag ska bara gå igenom det nu. I den här filmen som Juholt spelat in så finns det precis bakom honom en staty som hans gamla morfar skapat. Och den här statyn föreställer någon slags kvinnofigur som är naken. Så naken att näringslivschefen i Umeå bestämde sig för att blurra henne inför den här visningen av Håkan Juholts film. Och skandal.
Det är väldigt typiskt Västerbotten det här, ja. Skulle jag vilja säga.
Men det är ju lite rörigt det här. Så jag kommer gå igenom det en gång till, men den här gången med fokus på alla överreaktioner som är inblandade i den här skandalen. Man kan säga att det är som en rysk docka av överreaktioner. Det är en överreaktion i en överreaktion och så vidare.
Mm.
Vi kan ta dem kronologiskt och börja då redan från början för flera år sedan. Överreaktion 1, det är ju då att Lennart Holmlund en gång sa att han skulle lämna Socialdemokraterna om Håkan Juholt blev partiledare.
Skulle Håkan Juholt bli partiledare och tror att han är fan, jag lämnar partiet.
Ja, det var ju en överreaktion. Han stannade i partiet, mådde gött.
Yeah.
Håkan slutade före honom.
Ja, men det här uttalandet var ju ändå då någon slags profetia om att det kommer inte bli ett bra utfall om Håkan Juholt blir partiledare. Och på så vis, det var ju, då var det inte en överreaktion, det var ju ändå en...
Nej, men hans, hans löfte där om att sluta...
Det var ingen som sa, nej, kom tillbaks. Det är klart, vi kickar Juholt. Det som man kanske hade hoppat på.
Överreaktion 2. Att Juholt blev så himla stött av det där uttalandet. Att han gått och ruvat på den här hämnden i flera år. Och nu när Lennart Holmlund avgår, då spelar in en sån busig film där han gottar sig.
Äntligen räcker inte som ord. Nej, fy fan i helvete vad glad jag blir när jag hör att Holmlund äntligen ska sluta med politiken.
Ja. Och det här säger han medan han sitter i en sån uppdragen munkjacka och ser ut som en sorts hiphop-Stalin. Ser väldigt busig ut.
Sjukt tycker jag han ser ut. Alltså, ja. Det är konstigt att han tar på... Det är en...
Ja, men det är alltid väldigt konstigt.
Han har dragit åt munkjackan så mycket så att det kanske är... en kvadratcentimeter ansikte som tittar fram.
Men förstår man tanken med det? Eller? Ja.
Nej, det förklaras inte riktigt. För sen i filmen sitter han bara och har massa Elvis-referenser. Och så att...
Men jag tror han ska se farlig ut. Alltså som att han
kommer från gatan. Farlig, busig, kanske lite så här jag ska gå och graffa.
Ja, är det inte så här kepsen bak och fram? Han
jo,
försöker
nästan.
Ha.
Eller är det här Reclaim the Streets- Göteborgskravallerna personer eller sånt där.
Ja, men jag tror faktiskt, titta på ett första utkast av Juholts manus, så står det Jo, Jo, Jo som inledningsfras.
Sen har Daniel Suhonen tagit bort lagt till och strukit lite grann.
Exakt så, tror jag det.
Och överreaktion 3 då, som man kan väl säga är själva överreaktionen i allt det här. Eller själva det som kanske ändå är den största överreaktionen. Och det är ju det här att Umeås näringslivschef tyckte att den här statyn var så provokativ att han tvingade någon att lägga flera timmar på att blurra den. För det är inte, det är ingen speciell staty, det är en sån staty som man ser i varje stad typ. Man ser pattar av gips eller något.
Ja, det är en naken kvinna.
Det är en naken kvinna. Det fanns i Gävle också när jag växte upp. Jag tänker att det är så...
Det är ett vanligt motiv.
Ett jättevanligt motiv.
Nej, det är helt otroligt. Men det finns rätt mycket frikyrkotenteri i Västerbotten faktiskt. Det är inte...
Just det, det är klart.
Så det kanske är någon sån person. Jag
visste ju allt det. För att det
Nej,
känns
han fick
ju...
veta det här i efterhand. Och då kommer överreaktion 4 som är att Juholt blev helt rosenrasande över den här censuren då av statyn. Han säger: jag tror inte att det är sant. Min morfar gjorde statyn i moralismens Småland 1954. Sedan dess har den legat vän mot vägen och beskådats av hundratusentals bilister. 60 år senare blurrar en pappskalle hans verk. Fullständigt oacceptabelt. Och vi kan gå över till överreaktion 5. Och det är lite som det du har varit inne på tidigare, Krillan. Och det är att Juholt då fortsätter med att säga att Umeågalans arrangörer beter sig som talibaner. Det är ändå att ta i.
Ja, det kanske var lite lamt att slänga in talibanerna sådär,
men
det,
men
jag tycker det var ganska friskt allmänt av Juholt, det där att han ropade så pappskall och sådär. Det kändes lite uppfriskande.
Fy fan i helvetet, var skönt att slippa det. Alltså att det var mycket frispråkighet.
Ja,
precis, men det var väl en sån där skojilska över att han i den där filmen.
Ah,
okay. Det är i och för sig, han sa fy fan i helvete.
Men här,
jo, men själva tilltaget att ens har gått och tänkt på honom i så många år. Och den dagen jag får tvåla till honom.
Ja, just det. Och det är lite sådär spelad, att jag har låtsats ha distans till det här.
Men egentligen
är det lite sjukt att jag överhuvudtaget gör den här videon. Ja. Nu. Ja, han jämför dem med talibaner, ja. Men här tyckte jag det var kanske... Det är ju något talibanerna också kanske hade gjort, så här, censurera en staty. Men visst, det är starkt. De skulle kanske inte...
Ja, de slog sönder de här Buddha-statyerna.
För att Buddha visade brösten.
Buddha visade brösten på Storgatan i Umeå. Då gick kommunfullmäktige dit.
Och testa och slog sönder den. Malala gå ett läsår på någon skola där uppe och se vad de gör. Det är enda testet vi har. Om någon är taliban eller inte.
Men, jag vet inte. Hade Umeås kommunfullmäktige kunnat låta bli att skjuta mellan?
Han får en pistol och hon går i skolan. Vad gör du?
Hörrni, jag tycker ett litet frågetecken med allt det här är ju varför Juholt valde att spela in filmen just framför den här statyn. Sin morfars staty. För den har ju inte direkt någonting med bashingen av Holmlund att göra. Har ni några teorier på vad det kan vara?
Han verkar ju väldigt förtjust i sin snuskiga morfar.
Han har en morfar som var en relativt berömd skulptör. Det är det.
Just
det. Och som han, det har han pratat om ganska ofta.
Arvid Källström tror han heter. Supersnuskig då, antar jag. Man får jämföra han med sin samtid. 50-talet Småland. Gör en 6 meter lång naken kvinna.
Alltså varför måste Juholt ta med det i sitt klipp där?
Han är väl bara stolt över honom. Och han vill ju lyfta upp honom varje gång han är i media, typ. Verkar det som.
Eller så vet han hur känsligt det är med pattar i Västerbotten.
Jag tänker att det kanske är det här gamla HBO-tricket. Det här att alltid ha en naken kvinna med i bild. Så att tittarna inte ska tappa fokus.
Så kan det ju vara.
Man vill liksom lura in Umeå-tittarna och sen se dem, eller att de skulle få se då honom kötta ner Umeås gamla starke man.
Juholt hade tänkt att det är större risk att de blurrar bort mig som sitter och täcker en bit av den här kvinnan för att få mer naken kvinna än tvärtom.
Ja, jag vet inte.
Nej, konstig nyhet.
Jättekonstig.
Det känns lite sorgligt att Juholt, när man vet så här så mycket konstighet han har i sig, att han är borta ur rikspolitiken.
Ja, fast han kanske kan fortsätta så här som busfrö och bara göra små aktioner mot andra politiker.
Men att de bjuder in honom dit måste ju nästan ha att göra med att Lennart Holmlund har sagt där om Juholt. Att han ska lämna partiet om han blir partiledare. Varför ska han annars dit och avtacka honom? Det är ju som deras enda relation. Så att...
ja, han åkte inte dit, utan det var bara,
ja,
det var bara
film.
Den filmhälsningen. Men det sorgliga är att Lennart såg den inte ens. För han stod bakom scenen och förberedde sig.
Ja. Men han kan ju ha sett den nu. Den finns ju på internet. Ja. För även för våra lyssnare att se. För det är ju ett stycke konstig politik.
Mm.
Eller om det är politik, eller om det är konst.
Mm. Konst syns i alla fall i det.
Vi ska prata lite om AKB nu.
AKB?
Anna Kinberg Batra.
Just det.
Yay!
Häng med i tugget.
Det var ju också med i Agenda.
Ja, för oss. Agenda-gänget. Får vi tjabba lite med varandra nu.
Jag gillar att det är så lätt att bli den häftiga gänget i det här gänget. Man vill ha obsklassaren direkt. Sitta keps längst bak. Tugga tuggummi. jackan på.
Han såg bara på Aktuellt, inte på Agenda. Den där limsniffaren. Han är på ett sluttande plan. Såg bara Aktuellt, inte Agenda.
Snart kommer han sluta läsa Knausgård.
Eller, vi kommer till AKB. Fredrik Reinfeldt är ju fortfarande partiledare för Moderaterna. Och han ska vara det ganska länge till. Alltså typ någon gång i vår.
Men det är väl det som vi pratade om, mars. Att de byter på sin stämma.
Ja, så är det kanske. Ja.
Har ni redan glömt min profetia?
Just det, du har spott.
Ja, just det, var det där med kvinnodagen.
Just det.
De ska... Det är 7 mars de har sin kongress, eller vad det är.
Och då ska Moderaterna ge det som en present till kvinnorna. Till alla, till damerna till där ute. Att det blir en dam som partiledare.
Ja, det finns en... Ja, det ska bli roligt att se.
Ja, men han ska, i alla fall, det är ganska länge kvar till dess. Och Reinfeldt har ju fullständigt gått upp i rök.
Ja.
Alltså jag tror han har varit med i media 0 gånger. Det kändes liksom som att han tog en taxi från valvakan hem till Täby. Sen han liksom bara suttit där med neddragna...
Spritflaska, skäggstubb.
Mysbyxor känner jag med.
Ja, så neddragna persienner, äta rostmackor och kolla på Fresh Prince.
Ja, det tror jag.
Så jag sett honom. Men det är ändå lite konstigt att han så här slutar jobba direkt bara för att han vet att han blir av med arbetet om 5 månader.
Ja, ja.
Som att det bara är ett sätt kneg och nu kan de inte komma åt den längre.
Vad ska de göra? Sparka mig?
Ja, för jag ska ändå sluta. Men det är som att man är typ en varslad Volvo-arbetare, att man tappar sugen. Mm. Att man bara går dit och lyfter lönen sista tiden och sitter i fikarummet hela dagen och säger fuck off till chefen. Men jag tänker liksom inte att Reinfeldt hade den synen på sitt politiska värde.
Nej, och för visst inte lite jobb nu. Något politiskt händer just nu till exempel.
Han såg så himla trött ut mot slutet. Alltså, den killen har nog längtat himla mycket efter lite semester.
Ja, det var när man,
alltså, så, nu fanns det äntligen. Nu bara så här, släppte han allt.
Ja, när han höll det där talet, känslan var ju att vilken lättad människa det här är.
Ja. Han hade inte klarat.
Nej, men det är konstigt tycker jag ändå. Att han är lite grann som en som i början av 3:an gör ett bra resultat på högskoleprovet. Och sen resten av läsåret så här, inte går på en enda lektion utan bara sitter och röker någonstans. Så här, det är lugnt för mig. Jag har kirrat mitt resultat. Och det är att jag är den mest framgångsrika borgerliga ledaren i Sveriges historia. Och när jag till slut förlorade så förlorade jag inte ens mot någon vänstervåg. Utan för att jag inte hakade på anti-invandringsvågen.
Just det, det är snyggt gjort.
Det är snyggt. Så jag känner att det ser snyggt ut för mig. Det finns ingen anledning för mig att gå in och grotta i det ni håller på med nu.
Nej, det är, han har ju rätt.
Men jag tänkte att det skulle vara mer idealism än så i hans engagemang.
Ja, ja, ja. Jag såg faktiskt ett klipp på Aftonbladet TV att han var runt, det är bara tråkigt för det är bara cases, men att han var runt och föreläste för massa så här engelska ledare. Att han är lite mer den stilen nu.
Ja, men, jo, men, så, men det börjar man väl jobba med när man är klar, tänker jag. Det vill jag göra en person som har gjort och runt och varit ledarskapskonsult eller någonting.
Ja, han kan inte riktigt vänta på att komma ut och ta de giggen kanske.
Ja, men nu har han inte gjort... Alltså, han får ändå så här fortsätta gå ut och säga att Magdalena Andersson är dum i huvudet tills 7 mars. Liksom. Måste ändå gå stå i Rapport och göra det varje dag.
Det tycker man. Det är det minsta man kan kräva.
Mm. Men sen Reinfeldt började vara den här frånvarande partiledaren har ju Moderaterna drivit runt som en båt utan segel.
Mm.
Och det är ju jobbigt för Moderater som gillar att segla så mycket.
Mm.
Boom. Men. Men det är då en person som har tronat fram som en kronprinsessa. AKB.
Mm.
Anna Kinberg Batra. A.K.A. AKB.
Du är on fire idag.
Är det Emma Knyckare som har skrivit det här manuset eller? Ja, men AKB är ju ett känt namn för politikintresserade kan man säga. Hon har varit en så här stor spelare, gruppledare för Moderaterna i riksdagen de senaste åren. För den breda allmänheten är hon väl känd för 2 saker. Hon är gift med David Batra.
Just det.
Vår kära kollega.
Mm-hmm.
Han kör stand-up precis som jag och Kringlan. Han ger ut böcker med arga lappar precis som Nanna. Och så är hon ju känd för det här klippet som spelas varje gång hon kommer på tal.
Just det.
Och vi ska väl inte vara märkvärdiga.
Va?
Så vi spelar det också.
Jag gör det, för jag vet inte.
Stockholmare är smartare än lantisar, tycker jag.
Just det, ja. Just det. Det är hon också lite känd för. Ja.
Mm. Det är ett påstående som stämmer väl, skulle jag tro i och för sig.
Ja, kanske. Eller jag vet
förra
inte.
Förra veckan var i frågan nu detta. Du kommer verkligen få fiender.
Ja, precis. Ja, man kan ju verkligen säga att hon, när hon, sen hon gjorde det uttalandet då, det var en personvalskampanj 98, men då har hon ju ätsat sig fast i svenskars medvetande lite grann som anti-Thomas Wassberg.
Ja, jag tror...
Nu, mot Polen.
Det är alltid bra att inte uttala sig så mycket om så här, vilka är smartare. Så här, det kanske är möjligt att...
Vissa... Nej, för det var väl inte en svar på en fråga. Vilka tycker du är smartast? Stockholmare eller lantisar, utan det var väl...
Ja, de frågade typ så här, din personvalskampanj kostar massa pengar, är det rimligt så här att, att det får stockholmarna avgöra, och om de ska veta vem jag är så kostar det pengar, men jag tror de kommer avgöra det bra, för stockholmare är smartare än lantisar.
Så opåkallad.
Ungefär så, ja.
Ja, hon glömde det, att det är något vi inte pratar om.
Nej men, men jag antar att det är en sån generell trend kanske över hela världen att högpresterande människor flockas i storstäder. Så, men det kanske i och för sig in människor som har flytt, lantisar som har flyttat till Stockholm. Kanske den smartaste kategorin. De är också smartare än infödda stockholmare.
Just det. Så kan det vara.
Så båda har rätt.
Ja, det är ingenting med luften på landet som gör en dum. Mm. Att det är sådana nervgas utanför Stockholm som gör att man blir dum. Nej, men det är väl... Ja,
ja, skit i det.
Skit i det. Hon är känd för det.
Ja. Jo, det jag skulle prata om är att det är en sak en ny moderatledare måste förhålla sig till. Och det är ju det jag sa tidigare, att i valet förlorade man inte så mycket mot något vänsterblock som man förlorade mot Sverigedemokraterna. Liksom Moderaterna var det partiet som tappade mest till SD.
Just det.
Och det finns ett missnöje bland mer konservativa moderater som vill ha mindre invandring. Många anser att det inte kommer gå att skapa en borgerlig majoritet i framtiden om man inte på något sätt närmar sig SD, med tanke på hur tokiga väljarna är i SD.
Just det.
Och kommer AKB vara moderaten som tar det här steget?
Verkar inte så.
Nej, för det är lite här det här med David Batra kommer in i bilden. Jag tog inte upp det bara för att jag ville förminska henne till någons fru.
Nej.
Skönt att göra det också, men inte nej, bara därför.
Nej, men det kommer ju också bli... Jag tänkte på det i natt när jag inte kunde sova. Så tänkte jag, vad speciellt kommer bli, framförallt inom ståuppvärlden, om hon... en gång blir statsminister. Att det kommer vara speciellt att en kollega är gift med Sveriges statsminister. Att det kommer vara så här det vanligaste skämt. Alltså om det är någon som kväll, det är många som uppträder ihop med David Batra. Det kommer ju inte skämtas om något annat. Nej. Alla kommer ha ett skämt om det.
Ja, precis. David Batra kommer nästan vara tvungen att anpassa sin act efter det.
Jag tror det.
Alltså han kan inte gå upp, det är en sån elefant i rummet om man går upp och inte säger det under 40 minuter.
Ja, han kommer inte kunna säga vad som helst, tror jag, heller.
Nej.
Nu har han kanske inte jättehårda grejer så här på gränsen komiker, men en speciell stand-up-värld det kommer bli.
Precis, alla hans arga lappar kommer vara tvungna att gå genom Moderaternas kansli nu, att de måste godkänna om det här är okej.
Ja, det var ett sexspår. Men och David Batra...
Ja, men det jag tänker är att något som måste ha en avgörande betydelse för om AKB blir moderatledaren som närmar sig SD eller inte är vilket år David Batras pappa kom till Sverige. För SD hade i sitt partiprogram fram till 1999 kravet att de ville tvångsrepatriera de, citat, etniska främlingar som invandrat till vårt land efter 1970. Och också, citat, någon hänsyn till medborgarskap ska inte tas. Alltså det här var då innan SD sålde ut. Det var ingen så här svennig smygapartheid, utan det var bara rakt av tokapartheid. Fuck medborgarskap på lika villkor.
Men detta är 15 år sedan.
Alla som kom hit sedan 1970 ska tillbaka till invandrarstan. Ja, det var 15 år sedan.
Det var något som hände. Väl glömt och förlåtet.
Ja, precis. Apartheid, det var något som hände i Sydafrika och 1999 i SD.
Då, det är ju jättebra att han skulle kunna vara en sån lås mot att Moderaterna närmar sig SD.
Ja, för då är frågan, när kom David Batras indiska pappa till Sverige? Var det före eller efter 1970?
Jag hoppas du tar reda på det här, för det är spännande.
Nej, jag har försökt googla fram det. Men jag får ingen klar info.
Nej. Kunde du inte ha ringt David?
Jag vågade inte.
Nej, så det är pinsamt att ringa upp och fråga.
När kom din pappa?
Jag kan inte ringa flera gånger och fråga bara pappa. Han är tokig på det. Ja, men jag hittade ett personporträtt på David Batra i Göteborgs-Posten där det står så här. David Batras pappa är från Indien och kom till Sverige som gästforskare, träffade en lärare, blev kär och stannade kvar. Det är allt jag hittat. David Batra är född sent 1972, 29 november.
Åh, det är en sån slamkrypare, man vet inte.
Ja, det skulle vara ganska snabbt jobbat i så fall, men ändå fullt möjligt att pappa kom till Sverige efter nyår 1970. Och är det så, då tänker jag att det inte finns en möjlighet att AKB ska kunna på något sätt samarbeta med SD. Det kommer bli för stelt på släktmiddagarna då. Hon kan inte samarbeta med Jimmy Åkesson. Alltså Jimmy var själv med i partiet 5-6 år medan de fortfarande drev den här frågan. Mm. Att David Batras pappa skulle fångas in och skickas till Indien. Alltså Jimmy Åkesson var då själv redo att när SD får makten att då så här gå i ett skrikande pöbeltåg med högafflar och facklor hem till familjen Batras Mexitegelvilla i Lund och släpa ut pappa Batra. Ja. Alltså det blir för konstigt då som svärdotter att samarbeta med den
att
personen.
Säga, vi hade ingen chans att få igenom budgeten om vi inte offrar din pappa. Det måste du förstå, David.
Mm. Nej, men ja, det mesta tyder väl ändå på att AKB hur som helst är den här...
Hon ville väl ha fri invandring och så.
Ja, precis. Hon är den typen av moderat som kommer fortsätta på Reinfeldts linje i relationen till SD. Att, ja, men som ung moderat var hon som den här libertarianska böjelser förespråkade fri invandring och öppet länge på krogen.
Ja,
och sånt.
Då får man ta den smällen att deras väljare hoppar över till SD istället. Det blir väl alternativet.
Men jag tänker att det här med Batras pappa är ändå det som då verkligen skulle avgöra det helt och hållet. Var det efter nyår 1970 han kom hit, då kan det verkligen vara 100, verkligen 100, inte 99,9 utan 100% säkra på att det kommer dröja till nästa moderatledare innan det eventuellt blir ett SD-samarbete.
Vi borde till nästa vecka försöka ta reda på detta. Det kanske vi kan göra på något sätt.
Informationen kanske kommer komma till oss på något sätt.
Låt oss hoppas det. Att ibland leta, informationen vill ju vara med lilla drevet, brukar man säga.
Du orkar inte ta reda av den så.
Om den kommer och hoppar upp i famnen på mig så klappar jag den och sänder ut den.
Ring mig, David.
Jag tänkte så här, det var jättebra, Ola, att du tog upp det som hände med förra veckans podd och de liksom, fram och tillbaks turer det har varit. Jag tänkte också vända blicken bakåt till förra veckan. Mm-hmm. Jag fick ju väldigt mycket skit för att jag kritiserade Nanna för att ha en dålig agenda, måste jag säga, Bakunke.
För att du sa att
att du antydde att hon då
att hon skulle vara någon slags Disney-figur. Ja.
Har du fått skit för det här?
Av er två. Jaha. Ni tyckte det var ett dåligt case.
Ja. Mm.
Att Nanna bara sa fel.
Okay.
När hon gång på gång kallade Alice Bakunke för Bakunke. Men jag lyssnade på en intervju med Alice Bakunke i veckan. Ni kan lyssna på den. För hon är inne på något här.
Just som kulturminister så blir man väldigt utsatt. Och jag visste det innan jag tackade ja. Och jag är nog tuffare än somliga tror.
Är det inte helt stört att hon har haft jättemycket problem med att folk associerar henne till Disneyklubben? Och så citerar hon Mowgli. Efter att Mowgli har brottats med Baloo. Och fått en utskällning av Bagheera.
Ja, eller så är det fint att hon inte är opportun.
Eller är det hon är? Det är ju lite det hennes kändiskap grundar sig.
Ja, men ifall hon var en sån som bara satte upp fingret i luften och följde opinionen så skulle hon väl inte... Då har hon ju inte sagt att det här kommer gå hem hos alla kulturskribenter.
Eller så var det den senaste kulturupplevelsen hon hade när hon hostade Disneyklubben.
Men är det medvetet så är det ju lite roligt. Då är det ändå lite roligt gjort av
henne. Ja, men hon hade inte riktigt den kluriga minen som man har när man har tänkt igenom något riktigt kul.
Alltså hon känns så himla snäll. De har hört om att hon är jättesnäll.
Mm.
Och, för att det har inte hänt ännu. Hon har ju blivit intervjuad på gånger. Men jag bara undrar så här, debatter. Hur ska det gå? Alltså när hon ska stå Aktuellt med så här borgarnas kulturpolitiska talspersoner. Mm. De så här ska skrika att de är idioter åt varandra. Kommer hon klara av det?
Nej, kanske inte.
Hon är nog tuffare.
Ja. Jag tror att hon är en sån som tycker att det är onödigt att vara taskig. Alltså, hon ska möta någon sån som så här, ungdomsförbundsbroiler som har övat i 40 år på nålstick. Liksom.
Ja.
Att det kommer bli konstigt.
Jag hoppas att någon lägger armen om henne och säger hon är med mig, jag ska lära henne allt jag kan.
Spana in fars.
Ja, det var lite tramsigt.
KBG-katten, det svänger. Hennes comeback-party.
Det var lite tramsigt, men lite skoj. Sen så, vi hade ju lite olika åsikter med Aftonbladet i slutet av veckan. Sen så enades vi och hade samma åsikt. Men jag lyssnade på Mattsson och Helins podd. Mm. Alltså, Helin som då är ansvarig utgivare väl, för vår?
För Aftonbladet, ja.
Just det.
Och Thomas Mattsson är Expressens chefredaktör.
Exakt. Vi kan lyssna här lite hur, där du Ola, ni hade inte exakt samma åsikter om en viss fråga.
Alltså, jag tycker det hade varit en skandal om regeringen haft en genomtänkt vargpolitik. För det hade betytt att de hade slösat tid liksom, på den meningslösa skiten.
Tycker du om vargjournalistiken?
Det är en stor fråga. Väl värd en specialpodd.
Om man tänker på vargfrågan, om man riktigt tänker.
Mm, tänker.
Vem bryr sig?
Jag är jägare själv och vet hur extremt känslofylld vargdebatten är.
Men varför ska det då vara i riksmedia? Hela tiden.
Alltså den är lika, skulle jag säga, sprängfull av känslor som integration eller mångkulturdebatten.
Nej, vargfrågan kan inte påverka förtroendet. För det spelar verkligen ingen roll.
Det var lite skoj att ni tyckte olika. Många frågor du på Aftonbladet.
Det är högt i tak på Aftonbladet.
Det är det. Vilken härlig arbetsplats.
Pratade ni om den här frågan i telefon också? När ni samtalade?
När ni samtalade på hans mammas 70-årskalas.
Nej, vi var inte inne på varje frågan.
Nej.
Vi pratade mer om utgivarfrågor.
Ja. Nu till det jag hade tänkt prata om, för att jag såg inte på Aktuellt i onödan, kan jag säga.
Nej.
Jag kollade för att Ola sa att de pratade budgeten där. Ska vi prata lite budget?
Ola blir så till, så jag har blivit missig. Ja,
Ola, du kan få lite, du får gärna ta över bollen här, för det är lite...
Och då pratar budget, jag måste rigga då. Så ligger det här kringlan. Det är så hela
tiden. Du, sätt på tvn.
Kollar du?
Vi kan kolla tillsammans.
Jag lade undan telefonen och tog en lång promenad. Jo, men det var intressant det här att SD måste välja nu. Mellan sossarnas budget eller borgarnas budget. Vad ska de göra? Och som du sa, Ola, till mig innan du bad mig titta på det, det är ju att i invandrarfrågor, migrationsfrågor, så är borgarnas och sossarnas budgetar nästan identiska.
Ja, precis.
Alltså mer eller mindre identiska.
Och det är då att SD har sagt att de ska rösta på den budgeten som liksom ligger närmast deras egen politik. Men de ligger lika långt, exakt lika långt ifrån när det gäller då invandringspolitiken.
Vi kan lyssna här hur det lät när SD kommenterade sossarnas budget.
Det här är alltså sådana saker som regeringen gör som vi definitivt inte ställer oss bakom. Då kan vi konstatera att man höjer skatten för de äldre som är kvar på arbetsmarknaden. Man väljer också att straffbeskatta kärnkraften mer än vad som redan sker i dagsläget. Och så höjer man också skatten på snus.
Ja, det är liksom på den här detaljnivån nu de är nere. Alltså om de ska välja tre saker som kan liksom få dem att gå med eller gå emot, så är verkligen snus en av dem.
Mm.
Ja, man vet att när de inte då, att invandringsfrågan är liksom inte på bordet längre, för att det är exakt lika illa på båda sidorna. Så och då är det vad SD tycker i andra frågor, och det är total slumpgenerator.
Är det lite obehagligt att det är sån slump, vem som råkade, så här snusfrågan är väl ingen viktig fråga.
Nej, men också att man tänker att SD, att de inte riktigt bottnar i något, de har så här råkat säga något någon gång.
Mm.
Vi för liksom lägre skatt, för lägre villaskatt. Vad säger någon? Är ni för, eller ni vill ha lägre villaskatt i SD? Så här, ja, det vill vi. Och då måste de.
Ja, det är
då måste
problemet.
De stå kvar vid det.
SVTs korrespondenterna gjorde en intervju med Sergej Markov.
Gör ni något annat än att titta på TV, ni två?
Du avbryter min oerhört professionella...
ja. Fortsätt. Sergej Markov.
Sergej Markov, han är en rysk statsvetare och en nära vän med Vladimir Putin. Och som jag sa så har han då blivit intervjuad av SVT. Och det är en lite obehaglig intervju. Även om Markov börjar med ett lugnande besked från Ryssland till Sverige. Han säger, ni i Sverige behöver inte vara rädda. Men så fortsätter han. Lettland och Estland har däremot anledning att vara rädda. Om det blir ett stort krig är det möjligt att det inte blir något kvar av de här länderna.
Oj.
Ja. En tråkig bieffekt av att vi förintar de här länderna är att det inte blir något kvar av de här länderna.
Hotfullt. Men vi behöver inte vara...
Vi behöver inte vara oroliga. Nej.
Ingen hade ens frågat om Estland och Lettland.
Såg till att bara få ut det lilla hotet överallt. Men lite senare i intervjun så säger han så här. Problemet är russofobin som finns hos den ledande eliten i väst. Russofobi är rasism mot ryssar. Ja. Få era länder att sluta vara russofober. Då kommer det bli mycket lättare för er att leva. Tur att det inte var något underliggande hot i den sista formuleringen. Så man inte behöver vara rädd.
Men jag tror att vi är ett hot, annars dödar vi er.
Men är det inte lite konstigt att dra in russofobi i det hela... När det ju är ett reellt hot från liksom, ryska makten.
Ja.
Alltså det är ju inte ryssar i allmänhet folk är rädda för. Det är ju kanske snarare den ryss som sitter och pratar om att förgöra Estland och Lettland som man blir lite rädd för. Men jag tycker det är ju en lite paradoxal intervju. För Markov säger både ett, baltstaterna borde vara livrädda för Ryssland. Och två, varför alla så rädda för Ryssland? Come on!
Men det här, ja.
Det är lite svårt att göra till någon sån identitetspolitik när man hotar att invadera folk. Sådär.
Till och med de försöker köra på det.
Vi är.
Inte alla ryssar.
Det här är så vi är. Det är vår religion att göra. Estland och Lettland. Och ni får liksom inte inskränka på den mänskliga fri- och rättigheten.
Men ja, men de är såna jävla mobbare i Ryssland.
Ja, men här är det verkligen så... Men det är som någon som stör i kille som står med en boll och låtsas kastar mot ens ansikte. Bara, blir du rädd nu? Blir du rädd nu?
Men som var tionde gång också kastar en sten
och sen bara kastar den.
Och då trodde du jag skulle kasta, eller? Varför trodde du skulle kasta? Sen kastar den.
Trodde, varför höll du inte upp händerna? Trodde du inte?
Det var allt. Tack så mycket, Nanna och Kringlan.
Tack, Ola.
Tack.
Vi
ska gå och äta.
Vi kanske ska gå och äta. Ska vi ha lite AV nu?
Mm. Ja, kan vi ha.
Vi kanske kan unna oss det.
Supa skallen av
oss. Nämen. Det var roligt att göra den här podden. Vi hörs igen nästa vecka, va?
Ja, tack igen till vår sponsor, Akademikernas A-kassa. Det här är en podcast för Aftonbladets kultur. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Då blir det pedalen i trottoaren igen.
Just det.
Hej då.
Hej då.